Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hej.
Idag ska vi prata om Alexander Kacaniklic, Isak Pettersson, Jimmy fucking Thelin, Kimmo Tolle, Rasmus Elm och många, många fler. Men först veckans spaning som idag levereras av ingen mindre än Per Boman.
Ja, jag satt på tåget från Eskilstuna där jag tvingades där jag sov över efter gårdagens match mellan Djurgården och AFC då. Och satt och funderade lite på vad, ja, men jag känner mig lite dyster överlag. Och jag har ett rätt så här pessimistiskt kynne och ganska mycket svarta moln och sådär. Glaset är halvtomt. Men är jag ensam med det? Jag vet inte. Eftersom jag upplever att hela serien är ganska så här passiv-aggressivt eller aggressivt missnöjda med vad de har åstadkommit på den första halvan av säsongen. Jag tror bara att 4 lag av 16 är nöjda med hur första halvan har varit. Och om jag ska gå igenom en efter ett så säger jag så här. De som i grunden missnöjda är AFC, Sundsvall, Kalmar, Örebro, Östersund, Hammarby och Norrköping. De som är smått missnöjda är Helsingborg, AIK, Häcken, Elfsborg och Falkenberg. Och 4 lag är relativt nöjda eller mycket nöjda. MFF, Djurgården, Blåvitt, Sirius. Då är frågan, är det alltid så här i en serie där bara ett lag kan vinna och alla andra liksom har stora möjligheter att förbättra sig själva? Eller är det liksom extra negativt just i år? Eller har jag bara fel överhuvudtaget?
Ja, det var en intressant spaning och en heltäckande sådan. Där fick du in hela serien där. Vilka var nöjda, sa du? Det var Malmö, Blåvitt,
Djurgården och Sirius.
Malmö, Blåvitt, Djurgården och Sirius. Alltså spontant så skulle jag säga att är det inte så här det liksom ser ut i ett normaltillstånd? När en serie är slut så har du ett bottenskikt som är nöjt, de som då har överlevt och räddat ett nytt kontrakt. Och du har liksom en toppstrid, de som har klarat Europaplatserna liksom. Det är ju i princip så. Och jag menar, bottenstriden brukar ju över en säsong innefatta lite fram och tillbaka runt 6 lag som är nere där och dansar i lite olika nivåer. Och då går ju liksom säsongen åt det hållet att de 3 då som inte är på nedflyttning eller kval, de är ganska nöjda. Och så har du då 3 lag som har tagit Europaplatser. Så att något av dem kanske då är missnöjt för att de inte vann, men de fick ändå en Europaplats, så det är inte hela världen. Så att det kanske är lite lågt då med 4 lag. Du kanske har rätt i att det, just nu är det lite extra dystert, mörkt och pessimistiskt för lite fler. Men jag tror inte det är så många lag egentligen som över en säsong är jättenöjda. Max 6 liksom. Fler tror jag inte att det brukar vara. Egentligen bör man ju gå historiskt och titta här liksom. Hur var det egentligen? Vad sa de efteråt? Vad hamnar de och så här? Och sen så, det kan ju också vara, jag tror att det som kan spela in här lite är ju att vi har Örebro, vi har Elfsborg, vi har Kalmar. Ganska stora klubbar som i hyfsad närtid har gjort ganska bra resultat, även senaste åren har varit lite dåliga, som går ganska trögt, och det förstärker nog också den känslan att det är hyfsat stora klubbar som har lite problem. Vi trodde att IFK Göteborg skulle vara där, nu har det gått mycket bättre för dem än vi trodde, och precis som du sa så är de med på positiva listan där då, så att det kan nog också liksom bidra till den här bilden då, som, eller den här känslan som du har.
Ja, och så det finns ju mycket nyanser där. Jag menar, Häcken ligger trots allt 5, men jag tror ändå att de är missnöjda med att de inte har bättre hakat på Malmö liksom.
Ja, Andreas Alm inledde presskonferensen efter förlusten mot Norrköping med att de hade gått in i den här säsongen med att de skulle vinna borta mot AIK, Malmö, Norrköping, och nu har de spelat borta mot AIK, Malmö, Norrköping och har tagit totalt 1 poäng. Så det är klart att de det var ju ett uttryck för en besvikelse då, att de inte har lyckats med det de sa att de skulle göra, eller i alla fall det är liksom som det scenariot de målar upp. Ska de vinna guld så bör de liksom vinna de här 3 bortamatcherna. Det är en bra grej för att kunna vinna guld. Och nu har de spelat alla de här 3 bortamatcherna. De har inte vunnit någon av dem, utan de har bara tagit 1 poäng. Så att det kan nog finnas en del missnöjda också, precis som du är inne på.
Ja, det var väl det.
Ja, det var en lång spaning förra gången. Det var en liten kortare idag. Det är inga fel med det. Vi kastade oss över veckans huvudämnen, fem stycken som alltid. Vi börjar på Tele 2 Arena. Hammarby besegrade Falkenberg med 6-2. Och det stora med den här matchen, förutom det stora antalet mål då, är ju Alexander Kacaniklic, som inte har gjort mycket väsen av sig alls under den här säsongen. Det fanns embryon och tendenser i förra omgången, i andra halvlek mot Häcken. För att där var det som att han bestämde sig, kände jag. Att fan, han gjorde en bra andra halvlek. Han fick chansen, han blev inte utbytt. Bilbon tog ut Khalili istället när Hammarby var en man mindre. Kacaniklic fick vara kvar. Han och Djurgic är nog Hammarbys bästa spelare andra halvlek mot Häcken. Så när jag ser att han har gjort tre mål så tänkte jag genast på fan, i den halvleken vände det nog och så exploderade mot ett lite lättare motstånd. Men du var på plats, Boman, så att du har ju egentligen en bättre bild.
Ja, exakt. Jag menar, vi har ju varit med all rätt ganska hårda mot Alex i den här podden och även i spalterna. Vi tog med han i floppelvan efter våren och formulerade som att han hade ett minuspsyke av episka proportioner. Och då menar vi på ett sätt att han, ja, men jag tyckte att han framstod som den ensamma killen som stod tryckte längs väggen i gymnastiksalen liksom, när det var dans eller disco. Och han aldrig fick vara med på ha någon tryckare eller sådär. Utan han såg väldigt försiktig ut och räddhågsen och, ja, men harig, tveksam. Nu känner jag att det finns liksom, jag tror att det var en helt ny människa mot Falkenberg och delvis även mot Häcken. Ja, det var ett beskedligt motstånd, men jag har inte sett han dominera mot sämre motstånd tidigare under säsongen. Så jag skulle säga att det var en helt annan kraft i hela hans spel. Ett mod, en ambition, ett ryck och en vilja att spela huvudroll snarare än en biroll. Det var inspirerande att se, och det är ju så att när spelare har varit i frysboxen så länge och varit ur A-lagsfotboll under flera år och inte fått den kontinuiteten, då ska man ju alltid ge ett halvår egentligen innan man börjar bedöma eller kritisera. Sådär, man borde göra det, men å andra sidan har man inte riktigt möjlighet att vänta så länge, utan jag tycker att han borde visat mer under våren. Men det var imponerande att han verkligen kom igång på det sätt som han gjorde mot Falkenberg. För det handlar inte bara om att Falkenberg var dålig, utan det var också för att han var väldigt bra, tycker jag.
Du har ju nämnt två pusselbitar i Kacaniklic-personen där, kan man säga. Och det ena, den här då liksom lite försiktiga killen som inte dansar tryckare på skoldiskorna eller hänger vid ribbstolen på gympalektionerna. Det känns ju lite som att, ja, men det kanske är lite sån han är. Och det har han lärt sig att hantera för att han har levererat på bra nivåer tidigare. Och sen pratar de om att det kan hänga ihop med att han har ett dåligt självförtroende och så. Och att de här sakerna i kombination då har gjort att han haft en svår första tid i Hammarby. Jag skulle vilja lägga till en grej här. Kan det vara så att Kacaniklic kommer från ganska lång tid på en högre nivå? Han har visserligen inte spelat så himla mycket, men han har varit i landslaget, han har varit ute i Europa och spelat i upplevt proffslivet där. Och så kommer man till Allsvenskan och så kanske man tänker att ja, det här kommer att lösa sig liksom. Han kommer liksom inte in med en 100% inställning, för han tror att han är så pass bra så att han kommer lösa situationerna ändå. Och du måste liksom ha ett par rörfilar och du måste ha ett par motgångar innan du fattar att inte ens Allsvenskan är då så låg nivå. Eller Allsvenskan är en ganska tuff liga liksom, så det går liksom inte, utan du måste upp på 110% fysisk nivå i alla fall. Sen kan ju han med sitt liksom ryck och sina spetskvaliteter, det kan ju han leverera och dominera på andra sätt i Allsvenskan, för där kanske man inte hänger med. Men om man liksom inte går in och tar det liksom fysiska arbetet till max, då lyckas du inte i Allsvenskan, då klarar du det inte. Och lite så när man kommer ner i seriesystemen, man minns man själv var fotbollsspelare, så gick man ner någon division och så tänkte man att ja, nu löser det sig liksom, man kan man liksom latcha runt lite och så, men nej, man fick ta i där också. Och att det är liksom som nu, för nu, och nu har han någonstans liksom insett det här, bestämt, någon har sagt till honom, eller han har själv, jag tror han själv har insett det liksom, att här räcker det fan inte att gå runt och lalla, utan.
Ja, men det du sa om fysiken tycker jag var intressant, för han sa faktiskt efter matchen att under våren så orkade han bara spela fotbollen 60 minuter ungefär. Sen var han helt död. Han har inte kraft nog att klara av seniorfotboll eller liksom A-lagsfotboll.
Och känner du det? Eller är det så? Då är du inte på topp de här 60 minuterna heller. Nej. För då kan det lätt bli att du springer och sparar det lite. Och att det av den anledningen inte blir att du ger 100%. För du vet att du kommer vara slut.
Mm. Sen fanns det liksom såklart att han hade liksom ojämna skeenden i matchen där han inte höll samma nivå hela tiden. Men jag tycker att det är att vara väl kritisk om man ska fokusera på det när han faktiskt gör hattrick och är inblandad i 5-6 heta lägen till utöver det. Liksom. Mm. Nej, han var väldigt bra.
Det var ju den första då Hammarby-matchen, om vi lämnar Katja Niklic och går över till Hammarby stort. Det var den första matchen av de här 8 då med det här fantastiska spelschemat. Bayerns 8 raka, Bayerns 24 raka poäng som jag satt sig, och det är mycket roligt. Jag noterade att du tog upp det här med Bilbon på presskonferensen efteråt. Han är lite störd över den här diskussionen, eller? Det var ju vi som initierade den i förra veckans podd, kan man väl nästan säga, för vi gjorde ju rubrik på det ut på sajten också, att du ska reminsant 24 raka poäng i Bayern.
Ja, alltså så här är det. Alla fattar ju, alla vet ju att Bayern är stora favoriter i varje enskild match av de här 8 i spelschemat.
Ja,
då.
Fram till Norrköping borta är det.
Ja, exakt. Ja. Ja, exakt.
Så det är 7 kvar.
Ja, 7 kvar, exakt. Just för att de framförallt på hemmaplan då är väldigt skickliga på att spela sönder sämre lag. Bortaplan har de ju större problem med, och då har de erkänt själva också. Men de har ju egentligen inte så tuffa bortamatcher. De har ju Kalmar och Falkenberg och sådär. Kalmar och Sundsvall och Falkenberg. Men jag tror också att Bilbon vet att det är sant att de är stora favoriter. Han vet att de har goda möjligheter att ta 24 poäng. Alltså, och då tror han, jag tror att han tycker att det är farligt att den typen av liksom, uppfattningar sipprar in i spelartruppen, och att han försöker då mota Olle i grind och börja prata om att folk har konstiga förväntningar. Ena gången är vi Stoke och andra gången är vi Real Madrid, och ena gången så är det kris.
Det var rätt bra liknelse det där Stoke.
Absolut. Men det som ändå avslöjar lite, det är ju att han är irriterad över att folk säger att de ska vinna varje match. Han sa ju så här: jag tycker det är jättebra om vi tar mellan 18 och 21 poäng. Det är ju ändå
det är
6-7 seger liksom. Ja. Så att jag menar, han är också ganska höga förväntningar på den här perioden då. Så att jag tror bara att han vill väl inte att det ska framstå som ett misslyckande om de då snubblar vid ett enskilt hinder av de här. Men han är nog också helt, jag tror att hela Hammarby känner att det är nu säsongen ska sätta sig liksom.
Ja, men sen är det väl också, om det är något tränare är lite rädda för och så här, då är det väl just när det blir ett perspektiv längre fram än nästa match. Mm. Det är ju det, vi kommer komma in på Djurgården sen, som här nu liksom kryssar mot AFC, en match de alla gånger ska vinna. Men kan det då påverka att de har liksom en seriefinal som ligger framför? Jag tror att det tränare är ju livrädda när det inte längre handlar om klyscha nästa match. Och för att den är ju jävligt giltig, det är ju så jävla viktigt. Det är ju alltid nästa, jag menar, det finns massa matcher som är viktigare än en VM-final i fotboll, och det är just nästa match. Alltså nästa match är alltid den viktigaste, och så fort det liksom dyker upp diskussioner eller resonemang eller spekulationer eller så här som vi har drivit på nu då om 8 raka, då reagerar tränarna på det, för att fokus måste hållas på nästa match, annars kommer det inte bli de här raka. Så att det är väl helt enkelt ganska bra ledarskap där, att han reagerar lite på det. Men du frågade väl han på presskonferensen hur vad är din analys av hans kroppsspråk när han får frågan? Tänkte du på det eller
alltså Bilbon är, som jag sagt tidigare, en otroligt ärlig person och sådär, men jag skulle nog tolka det som lite irritation liksom över att det har blivit en stor grej, det tror jag. Onödig press på laget tror jag att han känner att det är, att han vill helt enkelt utreda det. Men en annan sak jag tänkte på Hammarby, det är ju att jag måste ändå säga att de har ju liksom, de är intressanta nu, för de, trots att de vinner med 6-2, så liksom idkar de liksom ivrig självkritik efteråt. Djurdjic är i princip, han är i princip deprimerad när han går ut i mixade zonen trots 6-2 mot Falkenberg och
men det är ju den tröjan han har tagit den här säsongen. Han har ju inte varit nöjd någon gång. Han har ju varit rosenrasande i rubrikform efter varenda jävla match hittills. Och på ett sätt kan man förstå det, för jag tycker Hammarby borde haft lite fler poäng än de har sett hur de har presterat. Samtidigt så har de ju inte gjort, det är ju en katastrofsäsong på något sätt för dem. Nej,
man är lågmält förbannad då över att de släpper in 2 mål i slutet, vilket han tycker är helt oacceptabelt. Och Bilbon tycker att laget inte håller formen i 90 minuter, att de börjar spela för sig själva. Lite som Nanne brukade säga, att de börjar spela för publiken efter ett tag. Och, men det kan man ju förstå när det står, vad fan, det står 5-6-0. Liksom. Jag kan förstå att det blir lite cirkus över det då.
Men samtidigt är det så också man bygger en vinnarkultur i ett lag genom de här liksom, som vi tycker känns lite onödiga. Då, att Djurgic är rasande för att de släpper in två meningslösa mål på slutet. Men jag menar, i långa loppet är det ju också det liksom, som bygger en vinnare. Så att det har de nog hämtat upp. Jansson talar ju om inför säsongen, där sportchefen, om att de skulle ha samarbete med Juventus och vad det var, att de hade snappat upp liksom tankar och idéer om just hur man jobbar med vinnarkultur i en förening. Och det, vi ser väl liksom tydliga exempel på det hela tiden vad gäller Hammarby.
Ja, och de har ju råd att släppa in de två målen på hemmaplan ofta, men de har aldrig råd att göra det på bortaplan nästan, så det är därför den oron finns såklart.
Vi ska rusa vidare i körschemat, men har du något att säga om, det är ju lite, eller ganska mycket just runt Hammarby, sör om nyförvärv och såna här grejer. Magyar in, Kjartan sånt eventuellt bort eller kanske till och med kvar.
Ja, jag tror inte att han blir kvar. Kan inte tänka mig det. Nu såg jag att han hade sagt igen att det ändå finns en möjlighet, men av det man har hört från folk inom Hammarby så ska det vara väldigt, 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 väldigt små chanser. Liksom. Så att, Fotboll Stockholm har tidigare skrivit om den här Aron Johansson, just den isländska amerikanen eller amerikanska islänningen som jag har goda meriter för att spela på allsvensk nivå, men som också likt Kacha Niklic och några till tidigare kanske inte är i full toppform när han i så fall kommer till Hammarby, så att kanske inte en spelare som direkt går in och kan leverera till 100%.
Lösningen för Hammarby är väl kanske egentligen att Kjartansson försvinner upp med Djurgic steg, få in Kacha Niklic i en bra form och en annan roll där. Att man har egentligen lösningarna i laget där på något sätt.
Ja, det var en otrolig, liksom, måste vara en otrolig glädje för Billborn och Jansson att Kacha Niklic levererar precis nu när han verkligen behöver det.
Däremot behöver de ju staga upp backlinjen, så där förstår man att de värvar in en mittback, för att de är så jävla skadekänsliga alla där. Gubbe efter gubbe gått sönder och det verkar ju, så var det ju våras, så det har ju fortsatt lite med den typen av problem också. Fällman såg ju inte fräsch ut mot Häcken direkt.
Jag tycker det är jäkligt kul med Rickard Magyar, just eftersom jag minns våren 2017. Han hade ändå haft en lång period i Hammarby där han fick inte spela så mycket, lite av en hackkyckling, inget förtroende från tränarna. Men våren 2017 så liksom blev han helt plötsligt från liksom en bänkvärme till en försvarsgeneral. Och då vet jag att lagkamraterna gav honom en bibel i omklädningsrummet och gav på hans plats. Och så sa de så här, jag intervjuade honom, sa han så här: de kallar mig Kristus, för precis som Jesus har jag kommit tillbaka från de döda. Så att, jag hoppas att han är det vore kul för han är en frälsare på samma sätt.
Ja, och levererar han citat på den nivån så är han ju välkommen för oss här i journalistbranschen också. Vi lämnar Hammarby, vi kliver över till det jag nog skulle vilja säga var omgångens klart bästa match. Den spelades på Östgötaporten mellan IFK Norrköping och Häcken. Norrköping vann 2-1, och att de vann med 2-1 berodde på att målvakten Isak Pettersson gjorde en otrolig räddning i slutet av matchen. De leder alltså med 2-1 då, det är på tilläggstid. Häcken får en hörna. Kwame Kisito, inhoppare, kommer högst, vinner nickduellen. Nickar från ganska nära håll ner i backen. Och där gör alltså Isak Pettersson en räddning som är i 5 steg och som man inte ser vare sig från läktaren eller på någon av repriskamerorna, utan vi har tvungna att ta till det här Spideo-kamerasystemet som finns på alla allsvenska arenor, som filmar liksom ovanifrån, bakifrån. Där ser man vad det är som händer egentligen där inne. Och då går alltså bollen ner i backen, Isak Pettersson stöter den mot stolpen, den tar på stolpen och är på väg att gå stolpe in. Han hinner ut med handen och stoppar den precis på mållinjen. Kanske någon liten del av bollen är över mållinjen, men absolut inte hela. Och får ut den från mållinjen och sen slår han undan den med andra handen till en hörna. Och ingenting av det här syns alltså, vare sig från läktaren eller på någon av Simors kamerabilder, utan där bara är bollen någonstans ett tag där. Man fattar inte riktigt vad fan det är som händer. Och Häckenspelarna jublar ju. Och Strömbergsson, domaren då, han viftar ju bort. Jag ser ju han tittar direkt ut på linjeman. Eller på assisterande. Assisterande skakar lite på huvudet så bara och signalerar för hörna istället. Så att de tar ju ett helt korrekt beslut. Men det är ju tack vare de här då spionkamerorna som finns på varenda arena numera. Som man förstår vad fan det är som händer. Det är lite konstigt att inte TV-bolagen har tillgång till det. Varför är de kameravinklarna egentligen bättre liksom? Det är lite konstigt. Men du... det är alltså, hade jag varit i tv-bolag så hade jag ju velat ha de bästa tänkbara vinklarna i min produktion. Liksom. Men det går tydligen inte.
Det är imponerande att du ändå lyckas hitta de här hjälpmedlen alltid. Det är Instat och det är Speedio som jag aldrig hört talas om förut.
Alltså det roliga är att Speedio, alltså de här kamerorna, de har ju, de som jobbar i klubbarna, de har ju detta som en app på sin telefon. Mm. Så det här fick vi ju då från, jag tror inte det är Röjan och Källa, att vi fick det från en i Norrköping. Han tog ju bara fram sin telefon då och visade, tryckte på en app, och så kan man liksom välja kameravinkel, man kan backa fram och tillbaka, man kan liksom vrida det och få det i massa olika vinklar. Det är ett jävla system, alltså det har de rakt in på en app på mobiltelefonen. Det borde vi också.
Det är ju det som SEF borde ordna. Det är det jag sa, att det finns inga highlights-paket. Det är Speedio som borde...
Ja, då får du fan highlights och du behöver göra något mer i ditt liv efter du har fått den appen och kunde kolla precis allting. Nej, men att vi inte har det, vi har inga rättigheter, så det låter jäkla konstigt, men att inte tv-bolagen har det kan jag tycka är lite märkligt.
Du sa att det var en av de bättre matcherna du har sett i år, Häcken och Norrköping.
Mm.
Ja, varför då?
Jag hamnade bredvid en scout från Premier League också, som jag pratade mycket med. Han var en glad, positiv människa, så att vi snackade mycket där om livet och fotbollen. Och han sa ju också det, han har varit runt och sett på matchen. Han frågade mig innan matchen och så här, och vad jag tyckte om kvaliteten på det allsvenska. Och jag sa det att... jag har varit borta några år från allsvenskan, men jag är inte så jätteimponerad av kvaliteten i årets allsvenska. Jag tycker att det är ju inget bottenår, men det är absolut inget toppenår. Det är väl lite ett mellanår. Och hans bild var ju också det. Han tyckte att han var inte alls imponerad av kvaliteten på det här årets allsvenska. Han hade varit i Sverige tidigare år och så. Och kunde jämföra lite grann och tyckte det var dåligt. Men sen 60-70 minuter in i matchen så knackade han mig på axeln och sa det och visade med händerna vilken jävla skillnad det var på den här matchen och på de andra matcherna har sett, att det var en klar nivåskillnad. Ja, men det som det var att det var framförallt en match med väldigt många bra individuella prestationer. Tränarna efteråt, de brukar ju liksom göra skillnad på ifall det är en underhållande match med mycket chanser och så här, som vi i publiken kanske tycker är roligt att titta på, den brukar inte de vara så nöjd med, för då brukar de hänvisa till att det är dåliga försvarsspel och så, men de var också nöjda med kvaliteten på den. Och det tyder ju på att det krävs, skulle du komma någon vart i den här matchen, skapa någonting, ja, då fick du göra något lite extra som spelare, och det var det många som gjorde. Det var många fina individuella prestationer. Då Simon Tern hade en jättefin dubbeltunnel inför en omställning till exempel och vinner yta på det sättet. Gustav Berggren som ersatte avstängda Alexander Falsetas i Häcken, han var jättebra. Den här scouten och Premier League scouten som jag pratade om, han var ju först där liksom och tyckte att Irandust stod för hade den största talangen på förhand. Men återigen, efter 60-70 minuter när han knackade med på axeln, då hade han ju helt fastnat från Gustav Berggren istället, som han tyckte var jättebra. Han var verkligen jättebra i duellspel, med tekniken, jättefint avslut, gör ju ett mål och så. Det var hans klart bästa match i Allsvenskan.
Ja, han har ju hyllats länge internt Bergen i flera år, var 2-3 år nästan, tycker jag, att Sonny de har snackat om att han, vi kan inte ta in någon ny innermittfältare för att Bergen måste liksom vara den som får ta den chansen.
Jag förstår det.
Men Falsetas och Friberg har ju hållit honom vid sidan jävligt länge nu liksom. Mm. Är han så bra så att han ska peta Falsetas?
Ja, att han är så pass bra i duellspelet så han kan ta Falsetas roll där, och han är, tycker jag, bättre i passningsspelet framåt. Alltså han och Friberg tillsammans, det är ju två riktigt, riktigt bra passningsfötter, det ska man veta.
Men varför förlorar de då?
Jag kan inte säga att Alm skulle gjort si eller att Norrköping gjorde så mycket så, utan det här var en match på en hög kvalitetsmässig nivå där spelarna i mångt och mycket gjorde det de skulle på planen, och då blir ju liksom det som blir utslagsgivande är ju vem som gör de flesta riktigt, riktigt bra aktionerna. Och där har du ju Totte Nyman, kvalitetsanfallare, som vinklar in 2-1-målet på en framspelning av Haksabanovic. Och sen har du den här räddningen av Pettersson, och när Häckens stora chans dyker upp. Större är inte skillnaden här, utan det är på den höga nivån den här matchen ligger.
Sista frågan innan vi byter ämne. Vem var bäst utespelaren i Norrköping?
Bäste utespelaren i Norrköping. Jag var väldigt imponerad av Lars Krogh Gerson som var tillbaka, för att han är viktig för Norrköpings Han är så klok i sitt passningsspel. Han tar så ofta rätt beslut. Och i den här matchen var han också väldigt, väldigt bra defensivt. Han låg ute, han spelar ju som en wingback liksom. Men kommer ganska mycket in i planen. Men samtidigt så tar han bort Paulinho i ett tidigt skede. Paulinho är ju med i den här matchen på planen. Men han är ju överhuvudtaget inte med i någonting som händer. Utan Gerson håller honom borta från situationerna genom att vara väldigt bra i det tidiga försvarsspelet. Så att Alm byter ut Paulinho i 61 minuten, och då hade inte ju åstadkommit någonting egentligen. Det är ganska ovanligt. Så att dels gjorde Gerson det, och dels så tillför han mycket i beslutsfattande, tycker jag, i passningsspelet. Han är väldigt bra på värdera, och han kan någonstans liksom styra lite Norrköpings passningstempo nästan utifrån sin kant där, vilket är lite intressant. Han saknades ju mot Sirius och vi pratade om den matchen lite förra veckan. Som jag förstår det här nu, alltså Norrköping får ju väldiga, väldiga problem, och det hade de tydligt i den här matchen mot låga motståndare. Och Gerson saknades ju i den matchen. Jag tror han är oerhört viktig för deras spel. Jag tror det är en spelare som Jens Gustafsson han vill ha in honom någonstans på planen.
Ja, men det är kul att han i skymundan liksom har blivit en av 10-talets bästa hjälpgummor, får man säga, eftersom han kan hantera innermittfältet, yttermittfält, wingback och mittbackspositionerna. Ja, jag trodde att han var lite slut när han tvingades lämna Norrköping och gå till Sundsvall för några år sedan. Mm. För han var bra i Norrköping. Liksom, då var han mer så här dynamisk tvåvägsspelare och frisbackspecialist. Och sen i Sundsvall tog han ju såklart en väldigt viktig roll, för att ja, de har inte lika många bra spelare. Så då tänkte jag att men det är väl där hans nivå är. Så att jag var överraskad när Norrköping tog tillbaka honom. Men nu när man ser honom på planen varje vecka så är man ju inte överraskad längre.
Simon Skrabb stack ut också med väldigt, väldigt fina inlägg. Det var ju lite, jag skrev det i min krönika, något av de tidiga och låga inläggens match där. Målen kom på inlägg. Ett var det där, i alla fall låga inlägg som de stöter in då. Skrabb hade väldigt många fina inlägg på både Nyman och Jordan Larsson. Men det är klart, det ska ju en bra fotbollsspelare när han får gott om tid ute på kanten ska ju klara att slå ett inlägg. Och Ekpolo, Häckens fina högerback där, hade inte så mycket hjälp. Så att då kunde Skrabb slå sina inlägg. Alltså det var en bra fotbollsmatch. Men vi lämnar den därmed och går över till andra lag som har spelat här i veckan då. Elfsborg, Sundsvall och Kalmar. Och kring dessa har jag fått lite reaktioner. För att det här är ju lag som går tungt. Alla tre, Elfsborg, Giffarna och Kalmar. Och min tanke som du ska få fundera på medan jag läser upp några av reaktionerna här, det är ifall de bör byta tränare helt enkelt. Vi är ju för kontinuitet och långsiktighet i den här podden, men det är samtidigt en realitet att när lag går tungt så sparkar de sina tränare och tar in någon ny. Vi har sett i Helsingborg med ett lyckat utfall. Frågan är då alltså om Elfsborg, Sundsvall och Kalmar, något av de lagen ska göra det här. Jag fick ett mejl av en Kalmar-supporter här efter matchen mot AIK. Orkar inte mer nu, Laur. Kalmar FF knäcker mig. Jag mår så dåligt och Magnus Persson är så inkompetent som tränare. Mina största och värsta farhågor blir sanna när Kalmar gjorde sig av med Rydström. Se Kalmar är ungefär som att se en nära vän eller släkting gå in i ett missbruk. Ja, men förtvivlad Kalmar-supporter som vädjar om stöd och hjälp till podden. Själv skrev jag om Elfsborg efter deras 1-1-match mot Helsingborg här. Där Elfsborg var helt usla. De har inte en målchans förutom Simon Olsson som drar in ett långskott. Och det är ju knappt en målchans som gick in ändå. Så de ska vara väldigt glada för den poängen. Jag skrev om Elfsborg. Då skulle jag nog vara mer orolig som Elfsborg-supporter med tanke på hur oerhört rörigt och oorganiserat spelet ser ut över i princip hela planen. Att tränare Jimmy Tillin inte kommit längre än så här på 1,5 år är ett ämne som förr eller senare lär tas upp på föreningens styrelsemöten. Och sen har vi då GIF Sundsvall. Och apropå den här scouten som jag träffade, Premier League-scouten som jag träffade på Östgötaporten. Hans första fråga till mig var, vad fan har hänt med GIF Sundsvall? Han hade sett dem i förra året och så hade han sett dem mot IFK Göteborg nu. Så att han undrar, hur kan de vara så mycket sämre? Det är ungefär samma spelare menar han på. Så att till och med i Premier League så pratar man om vad fan som händer där uppe.
Ja.
Allt det här kokar ner i frågan. Vem ska sparka sin tränare, Per Boman?
Nej, det var en bra samling tycker jag. Där du fått ihop till ett bra ämne. Så här, om jag ska ranka vem jag tycker borde vara närmast sparken av de tre, upp från och ner, så tycker jag att 1. Magnus Persson, 2. Jimmy Tillin, 3. Joel Cedergren. Och jag kan väl börja med att säga, jag kan börja med Kalmar då, som jag tycker att MP då har klarat sig sämst. Det är för att jag tycker att han har inte förändrat det här laget så mycket. Om jag kollar på hur impotent och trubbigt Kalmar var under sista tiden med Henrik Rydström. Okej i spelet, men renons på förmåga att utmana, skapa chanser, skapa mycket lägen och vara vassa. Så är det precis samma sak igen nu med Kalmar. Jag tycker att de är ett helt okej futsallag, men ett dåligt fotbollslag. Jag tror att han har ganska mycket makt över vilka spelare som man kan ta in till föreningen, vilka anfallare man ska ta in. Återigen har Kalmar misslyckats, som jag sagt tidigare, ordentligt med att ta in bra anfallare. De har ingen som kan göra mål, och det är ett misslyckande även för tränaren, för jag tror att han har, som sagt, haft mycket att säga till om. Gällande det, de verkar ju inte ta in någon ny heller i sommar. Rasmus Elm tycker jag man kan läsa mellan raderna när man lyssnar på honom, att han är inte särskilt nöjd med hur det ser ut. Och då vet man om att Rasmus inte är så nöjd med hur det ser ut, då ligger tränaren illa till i Kalmar. Och jag tycker också att Magnus Persson, som jag vet att till exempel Jonas Hansson, som skriver mycket om Kalmar, ska säga det, att nu har han börjat prata igen mycket om prestationer, Magnus Persson. Att han pratar om prestationer snarare än resultat. Och det är väl ett tecken på en tränare lite i krisen då, när man hela tiden får berätta att man var ändå ganska bra i uppbyggnadsspelet och så vidare och så där. Men nej, jag tycker inte att Kalmar har en superbra trupp, men jag tycker att ser liksom inte den utvecklingen som jag tycker att man hade kunnat hoppas på eller vänta sig med en ny tränare. Så där tycker jag var sämst. Jag tycker att Jimmy Tillins Elfsborg också är en stor besvikelse, sett med den kortsiktiga satsningen som de gjorde när de tog in etablerade, jag ska inte säga stjärnor, men etablerade allsvenska spelare på lån, som Pavel.
Stjärnor kan man säga, Pavel, och Levi.
Absolut, och, man kan nog säga stjärnor. Ja. Men liksom, framförallt en väldigt kortsiktig satsning då, och som de har fått in där många spelare, och ja, men de ligger okej i tabellen rent sådär, men de har ju inte så mycket poäng jämfört med lagen längre ner, och nej, jag känner väl att för att vara liksom framtidens tränare, så har inte Jimmy Tillin visat så mycket framtidsfotboll än så länge, så han är väl tvåa då. Sen har vi Sundsvall, som jag inte tycker borde sparka Joel Cedergren, just för att om de sparkar honom, vad har de då? De har liksom en spelartrupp som är helt anpassad till det sättet att spela fotboll, så jag tror att man får liksom följa med, hålla Joel Cedergren i handen liksom på Titanic nu liksom, alltså hoppas på att det löser sig eller går med kaptenen i djupet, för jag tycker bara att det vore kontraproduktivt sparka honom just nu, för de är så fotbollsideologiskt hjärntvättade av det sättet de spelar på, så det vore dumt att byta. Sen tycker jag att det är, som sagt tidigare, otroligt överraskande när man har den bästa truppen genom tiderna. Ja, nu lämnar Hallenius, nu är det inte så länge, men innan Hallenius lämnade så var det den bästa truppen som Sundsvall har haft, och de förlängde med alla nyckelspelare och de fick in nya bra spelare. Så jag tycker det är obegripligt att det ser så illa ut som det gör, men jag tycker ännu inte att de borde sparka honom. Vad säger du?
Jag håller med om Sundsvall, inga invändningar, men jag vänder på Persson och Tillin där, och jag synar ditt argument om Rasmus Elm, som jag pratade med efter AIK-matchen, då han faktiskt uttryckte ett stöd för Kalmar, dels var föreningen var på väg, men också var deras liksom fotbollsmässiga idé var. Jag vet inte om det hängde ihop med att han i den matchen hade ju fått en helt ny roll. Han spelade ju nio, han spelade anfallare i princip, ja. och var jävligt bra i det, och hade en nick i ribban och oroade AIK väldigt mycket i första halvlek. Vi ska komma in mer på den matchen senare, rent konkret. Men han gjorde det väldigt bra där och så att det är möjligt att det var därför, men han tyckte inte att det var. Men däremot reagerade på ännu, alltså det är inte dags att göra något ännu. På ett sätt som gjorde att min liksom så här reporternyhetshjärna som har legat i dvala i 10 år, den bara knäppte till liksom. Vad fan, här, något finns det här ändå liksom. Men i det han sa var ändå ett väldigt tydligt försvar för Persson och idén. Men det här lilla ordet gjorde att jag, alltså någonting finns ju här, det är inte läge att agera ännu.
Nej,
och det är klart att jag tror nog att tankegångarna finns där liksom, att hur har det blivit så bra med Persson egentligen och så. Men jag tycker det är för kort tid, och det är liksom Det är rätt många, det är mycket som måste rasa i Kalmar om de ska falla förbi alla andra lag som är ännu sämre i princip. Jag menar, då ska de vara sämre än Sundsvall och där är de inte riktigt än liksom. Så att, nej, jag ger Persson lite mer tid.
Jag vill bara säga en sak om det då. Jag tycker att det vore såklart dumt att byta tränare. Blir ju en fjärde tränare på ett drygt år i så fall, och det är ju dumt. Men jag är också besviken på att det är så jävla mycket snack om att Kalmar har satsat på sin ungdomsverksamhet, att de har lockat talanger från hela landet dit och att där får man chansen. Jag tycker inte jag har sett så många av de egna talangerna i startelvan i år som jag sett tidigare. Det är väl mest Nils Fröling. Så jag vet att det har varit en del skador på Stenmark och så vidare. Och så där. Men jag tycker att de kanske inte är bra nog helt enkelt. Men jag antar att en del av hans uppdrag ändå är att spela in fler, att fortsätta spela in fler talanger. Jag tycker inte han har gjort det på särskilt övertygande sätt.
Däremot då Jimmy Thelin där och Elfsborg då, som ju var, de förlorade ju mot Falkenberg, såg inte den matchen, men förlorade mot Falkenberg inte bra, och så kommer de mot Helsingborg och är det klart, Helsingborg är mycket mycket bättre. Helsingborg stör Elfsborg oerhört med ganska hård press på deras bollförande spelare. De skäl bollen av Simon Olsson och skäl bollen av Elfsborgs backlinje. Det är liksom, det är ingen ordning bakåt, vare sig det defensiva arbetet, i speluppbyggnadsarbetet eller egentligen när de kommer upp till anfall. De lever på Chibiki som ibland gör geniala saker, överraskande passningar där Frick löper in eller försöker löpa in bakom Helsingborgs backlinje. Men Helsingborg, som inte har visat någon vidare stabilitet men är på väg att hitta en ganska välorganiserad defensiv, har egentligen inga problem att hålla Elfsborg ifrån sitt straffområde, och av den anledningen blir det knappt någon målchanser då. Så att det tycker inte jag någonting egentligen fungerar särskilt bra i Elfsborg. Och då måste man ju fråga sig, alltså, vad fan håller de på med där egentligen? För att jag menar, de ska ju överleva den här säsongen, de har sina ekonomiska problem, de har tagit in massa spetsspelare på låneavtal och så vidare. Det är svårt att bygga något med kontinuitet. Förmodligen kommer det ändå göra att de får ett nytt kontrakt, de får ta del av de nya pengarna, men mot bakgrund av vad Thelin då på två långa år kommer ha byggt upp, så undrar jag om han verkligen är rätt man att ta det nya, eller Elfsborg under de här nya förutsättningarna då, när pengarna ökar inför nästa år, då man ska bygga något mer bestående och inte ta in massa legoknäktar så här som de har gjort. Kommer han verkligen ha ett förtroendekapital att ta det här vidare efter att ha ändå fått så lite utväxling på de här två åren? Eller ser man det som att det har varit viktiga läropengar och att han jag är rätt man? Jag har svårt att se att Elfsborg kommer till den slutsatsen när de tittar över på hur de ska bygga laget för 2020, att de tittar att Thelin, han har gjort det här och det här är inte riktigt bra, vi kommer nog titta på någon ny. Jag tror att de kommer titta på någon ny helt enkelt. Jag tror inte att han får sparken nu, för att akut är inte läget och de förutsättningarna har han inte riktigt haft. Men när Elfsborg med bättre förutsättningar ska börja bygga inför framtiden, då är jag tveksam till att de verkligen är så imponerade av vad Thelin har.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Good.
Köper det.
Du köper det rakt av utan invändningar.
Absolut, absolut.
Så att du går med på att vi vänder på Persson mot Thelin här nu.
Absolut, jag är inte den som är den.
Du svänger hela din lista.
Jag tycker man ska vara hedlig på det sättet att man lyssnar. Att man tar till sig av bättre vetande.
Så budskapet till Elfsborg-fansen är att sparka Thelin med först om ett halvår?
Ja, vad fan. Okej.
Okay. Vi kör radioövergång från tränare till andra tränare. Djurgården står inför en match mot Jumbon. AFC på bortaplan visserligen. Vi sa i förra podden att är det något lag som alltid gör det de ska liksom, alltid lyckas leverera på topp, vinner mot de sämre lagen, så är det Djurgården. Vad händer? Jo, de åker dit och får 1-1. Och efteråt så grymtades det lite om byterna från Kim Bergstrand och Thomas Laglöf, noterade jag. Så att innan du går in på din matchanalys, är min fråga till dig ifall det var en tränarförlust där.
Nej, det tycker jag inte att det var. Jag tycker ju att...
Eller förlust var det inte, var ett kryss, men en tränarpoängförlust.
Exakt. Nej, men jag känner ju att Djurgården har haft många... Alltså jag har varit imponerad av hur kliniskt de har utfört matchplaner på bottaplan, så här Falkenberg borta, disciplinerat, Örebro hem borta, extremt varierad bra offensiv som de ville, Sirius borta, ja, jättebra defensiv utgångspunkt och kontringsspel och så där. Jag tycker att de har liksom, det känns som att de har haft en plan i många matcher och följt den. Men jag tycker att det liksom föll samman lite mot AFC. Jag tycker att det här njurslaget som Namamanis kvittering innebar där i början på andra halvlek, precis efter Djurgårdens ledningsmål, det tycker jag att det trasade sönder lite för mycket i Djurgårdens spel. Jag tycker liksom, jag vet inte vad jag kan säga, att jag såg så jättestora fel i själva linjerna i spelet, men jag tycker att de individuella spelarna stod för alldeles för många enkla tekniska misstag. Jag tycker att Jonathan Ring gjorde den sämsta insatsen jag har sett honom göra den här säsongen, och det gjorde inte han för att han hade fått en fel roll av tränaren, utan för att han helt enkelt var, stod för en dålig insats personligen liksom. Jag tycker att Aslak von Witry gjorde sin sämsta insats i Djurgårdströjan. Jag känner att Asita Ajdarevic hoppar in och är alltså rekordslarvig och överambitiös i sitt spel, och också liksom kanske överambitiös i sina uttalanden efter matchen också, när han säger att han kan inte komma in och liksom avgöra varje gång. Jag vet inte om han har kommit in och avgjort så många gånger, men han har ju såklart haft en stark impact när han kommit in tidigare sådär.
Inför säsongen så jämförde vi Katja Niklic och Ajdarevic, två av de kanske största namnen som värvades till Allsvenskan. Jag jämförde dem via vårt analysverktyg Instat, som kom då fram till att Katja Niklic hade en lite högre högsta nivå än vad Ajdarevic gjort. Efter halva Allsvenskan, ger du den statistiska analysen rätt?
Jag tycker att man ska inte glömma att Ajdarevic har stått för ett antal bra prestationer under våren. När Katja Niklic stod för jättemånga dåliga prestationer, så totalt sett så tror jag fortfarande, om man kollar över hela säsongen, så ligger Ajdarevic ändå mer plus än Katja Niklic, om vi ska kolla över ett långt perspektiv.
Så lite populistiskt har man ju tagit upp det precis när Katja Niklic har hängt tre.
Det tycker jag, men ett stort bekymmer är ju att han fortsatt inte är fullt tränad för att spela 90 minuter.
Ajdarevic?
Ja.
Vad fan gör han på träningarna?
Ja, det är det som är grejen. Han får ju hela tiden nya skavanker, säger han. Han känns lite småsjuk, ont i vaderna, ont i överallt, ont i fötterna. Men framförallt så känns han ju inte fysiskt redo, alltså han känns inte som att han har lungorna och fysiken för att klara av 90 hårda minuter, och det har väl...
Men har han någonsin haft det egentligen? Har han varit en grovjobbare? Det är ju inte den bilden man har av Ajdarevic egentligen. Nej, men han är ju en liten snidare som...
Jo, så är det. Samtidigt så tror jag ändå att tränaren är så...
Men han är ju den spelartypen liksom som ska ha bollen vid fötterna och låta de andra springa.
Jag tror inte han orkar ens det liksom i 90 minuter, känns det som. Jag tror ändå att Lagerlöf och Kim Bergström ändå är... De är så pass finkänsliga så att de hade haft överseende med att han inte orkade ta hem jobbet 100% av gångerna om han var tillräckligt bra i det offensiva spelet. Men de tycker väl inte att han får tillräckligt stor utväxling i hans offensiva spel för att ändå spela honom trots de fysiska bristerna då. Mm. Nej, men som sagt, det blev ett stressat Djurgården den andra halvleken på ett sätt som jag inte riktigt kände igen. Kanske att det blev lite för mycket snack om dem, kanske att de kände för stora krav på sig, kanske att de blev hetsiga på grund av det. Till och med Marcus Danielsson, som var en gud i första halvleken, såg liksom lite splittrad och lite tveksam ut efter paus i försvarsspelet. Och det är också ett bekymmer för mig mot Malmö, får man ju säga. Nu är ju Jakob Björn Larsson, gick ut med häftat ögonbryn och kanske någon problem med någon huvudskada då efter en nickduell med Felix Michel, och Erik Berg är ju skadad sedan tidigare, så att trots att de har tre av Allsvenskans bästa mittbackar, så har de väldigt ofta problem med skador på de positionerna. För Jonathan Augustinsson vikarierar ju ofta där, men jag tycker inte han är så jäkla bra som mittback än. Så att det där är ett bekymmer mot Malmö. Men överlag så tycker jag att det här är 100% spelarnas fel snarare än tränarnas. Jag tycker liksom att det var inga episka felbeslut att byta ut Kevin Walker. Det tycker jag verkligen inte. Så att
Finns det en dimension i det här att Djurgården kommer från en lång svit av segrar nästan så att, att de kanske kommer in och tänker att den här matchen ska vi städa undan, för sen har vi den stora matchen mot Malmö, och så är det liksom den, det blir en liten attitydsproblematikfråga egentligen när man har en sån stark svit i ryggen, man möter jumbon, man har en seriefinal som väntar några dagar bort bara. Då smyger det in någon liten känsla av att det här löser sig liksom. Är du med?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att det kan ha haft inverkan, absolut. Så AFC har ju varit sämst i serien. Det har de, men om de har tagit poäng så har de ju tagit det på hemmaplan. De har 1-1 mot Djurgården. De har 1-1 mot Helsingborg, de har 0-0 mot Falkenberg, de har 1-1 mot Örebro och 3-1 mot Blåvitt.
Och det är jätteimponerande resultat.
Nej, exakt. Men det är sett till att man, om man nu varit usla, så är det ju ändå där de har tagit en del poäng. Och framförallt släpper de inte in så jävla mycket mål på hemmaplan. De har ändå en helt okej så att säga, målskillnad på just hemmaplan, inte på bortaplan. Och det är väl liksom ett jobbigt lag att möta ändå liksom. Det är liksom fribrottaren Namani på topp tillsammans med Ousmane Kamara, som liksom är har ingen effekt på det han gör särskilt ofta, men det är hela tiden jobbig att möta för att han har den extrema snabbheten. Och som sagt tidigare, avslutspelarna, alla, även om de liksom inte, eftersom jag inte tror att de kommer klara ett nytt kontrakt, så jobbar ju alla 11 spelare för ett nytt kontrakt i en annan allsvensk klubb nästa år. Så de har ju liksom, de spelar ändå för det fortfarande och ger ju inte upp, tycker jag inte. Det finns ändå någon slags tröghet i det laget som gör att de är bara jobbiga att möta sådär. Och ja, det fanns nog någonting så att kanske djurgårdarna så mycket fram mot Malmö-matchen att de inte kunde ha fullt fokus just.
Ja, lite omedvetet tänker du. Det är klart att de springer inte runt och tänker på Malmö-matchen där, men att det ändå lite omedvetet kan smyga sig in. När det kommer så här överraskande resultat just när det kommer, så reagerar jag på det.
En annan grej också vill säga, att jag tycker att de var svaga offensivt, det är ju att jag tycker att de har en bra centrallinje. Jag vet så att Jesper Karlsson fick en lite skit efter matchen, men jag tycker att han var formidabel i den första halvleken på att sätta bolltempo, byta kant, få igång spelet. Ulvestad tycker också funkar helt okej, där vi tycker att mittbackarna är bra när de har de bästa mittbackarna såklart. Men jag tycker som sagt att, och Buya Touré, han gör ju mål i matcherna, så man kan inte vara för kritisk mot honom, även om han har en hel del felbeslut och är hafsig och slafsig och allt möjligt, sådär yvig. Men det är väl yttrarna då som ändå kanske inte är tillräckligt skickliga för att bära det offensiva ansvaret i laget. Hannes Radetinac är liksom en hjälte i Djurgården, kommit tillbaka från skador och är lojal, men jag tycker inte han är startspelare. Jag tycker att han i bäst fall är en truppspelare. Jonathan Ring har vi gett beröm för att han har stått för många poäng och varit viktig offensiv, men det är kanske inte någon man håller i handen när det börjar blåsa ändå. Han är kanske mer av den där spelaren som en lyxspelare snarare än en bärande spelare. Så att det snackas mycket om att Djurgården absolut måste få in en grym striker, men jag hade ju kanske helst av allt fått in en jättebra ytter tills dess att Chilufa är redo att ta alla med storm.
Målvaktssituationen jag är lite nyfiken på i Djurgården där. Vajo, skulle han tatt Namanis mål?
Nej, det vet jag inte. Men det är ju intressant målsituationen överlag nu. Nu känns det som att Vajo har tagit platsen för PK Brottveit. Och det var ju, om man har liksom pratat med folk i Djurgården, så var det ju dundertydligt att de var helt och fullt beredda att sälja Brottveit i sommar. Om Columbus Crew då hade kunnat vänta med att köpa honom till det svenska fönstret öppnade. Nu ville de ha en direkt, eftersom de är så usla i MLS, så vill de ha en ny målvakt direkt som kan liksom rädda dem. Och när Djurgården inte var beredda på att sälja omedelbart, så gick de vidare till någon annan. Men hade de bara kunnat vänta några veckor till, så hade Djurgården, tror jag, sålt PK Brottveit direkt. Det är i alla fall min känsla. Och det säger ju någonting om hur de ser på hans prestationer i Djurgården så länge, och vad de har för förhoppningar på hans framtida prestationer. Så att nej, det verkar inte finnas något större förtroende för honom.
Nej, för att det är ju inte så att konkurrensen är mördande med Vajo där på något sätt. Det är ju ingen jättemålvakt, för då hade han ju kommit längre i sin karriär.
Ja, jag vet att många liksom hyllar Vajo och tycker att han är liksom en otroligt bra reservmålvakt. Jag tycker också att han är helt okej, men jag tycker att det blir lätt att det blir lite översvallande ibland när man ska lyfta fram någon lojal kille sådär. Och jag tycker att han är liksom, han är bästa fall 3+. Alltså.
Men vilken konstig scouting i så fall av Brottveit som de ju precis har värvade tidigt. Var ju tidigt klara med honom. Jag vet att återigen statistiska verktyget, vi jämförde Kurci, Brottveit och IFK Göteborgs Anestis inför säsongen, kom fram till att Brottveit var bäst av de tre, Kurci, Anestis. Sett i utfall i den här säsongen, så är det nästan man får vända på den listan, att Anestis är väl en målvakt som har lyckats bäst av de tre. Kurci lämnar ju Hammarby här nu efter att han var väl okej liksom, men inte så mycket mer. Och Brottveit då har ju varit ett fiasko, får man väl säga.
Ja, han har ju pendlat mellan 2 och 3+.
Ja, men sett till vad man trodde då. Här värvade han tidigt en första målvakt och har det klart liksom i god tid innan säsongen. Så att, jag menar, Bosse brukar vara säker på sina värvningar, så att någonting måste ju ha gått lite snett där.
Det finns väl något så här fladdrigt pojkaktigt över hans målvaktsspel som kanske inte gifte sig med Djurgårdens
defensiv. Men också kolla Bosse på samma siffror och klipp som jag gjorde, för där såg han ju förbannat bra ut. Alltså. Hans agent, Brottveits agent, har gjort ett bra jobb där att sätta ihop rätt klipp. För att han hade ett par räddningar i norska ligan som gav bilden av att det här är en komplett målvakt.
Man kan åtminstone inte tolka Djurgårdens beteende på ett annat sätt än att vara beredd att sälja honom.
Nej.
Och det säger väl allting om vad de har för syn på honom.
Han är ju inte så lång, men det är ju inte Isak Pettersson heller.
Nej.
Så att, hanterar ju det utan bekymmer.
Ja, är man inte lång, då måste man vara överjävlig i det andra spelet.
Ja.
Och Isak Pettersson är överjävlig med fötterna, han är överjävlig i reflexerna. Men PK Båtveit är inte överjävlig i det andra spelet. Liksom. Nej.
Isak Pettersson efter matchen mot Häcken, jag frågade han, det måste ha varit årets räddning det här, men han var ju väldigt ödmjuk och ville inte hålla med om det, utan var ju istället väldigt besviken på sin insats för att han hade varit för dålig i spelet med fötterna. Det var ju intressant, det har jag fan aldrig hört från en målvakt tidigare. Han satt tillräckligt många passningar, han har gjort kanonräddning.
Ja, men jag tror faktiskt att det är intressant, för att han har ju fått jättemycket beröm för sitt spel med fötterna.
Ja.
Men jag vet att ibland internt så kanske det har knorrats lite över att så där jävla bra är inte han med fötterna. Att folk har liksom väntat sig ännu mer ibland och att han kanske spelar för svårt.
Pettersson.
Ja, exakt. Ja. Och att han kanske har fått lite för mycket beröm ibland för sitt spel med fötterna. Att han inte är så 100% som vi så kallade experter kanske har velat få det till. Så att jag tror att det är därför det finns en självkritik där.
Premier League-scouten var imponerad av Isak Pettersson tillåta. Så han knackade med paxen och pekade på och tyckte det var en bra keeper.
Ja, något Premier League blir nog aldrig för Isak Pettersson sett till hans fysik.
Det kanske inte blir det. Var vi klara? Nej, vi var inte klara med Djurgården. Det var en liten avstickare där. För det att vi ska titta lite framåt mot den här då, seriefinal. Kan man kalla det för seriefinal? De möter Malmö FF på Tele2.
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det ska liksom finnas möjlighet att ta i kapp i alla fall. Sådär. Det kan de inte nu.
Ingen av oss såg ju Malmö-Örebro. Det man kan reagera mot bara utifrån resultatet är ju att det var en oväntat knapp seger på hemmaplan för Malmö FF.
Ja, jag har sett lite av det efterhand. Så jag kollar på brottstycken och sådär. Fått kanske 10-12 minuter totalt då genom att kolla på matchen efterhand.
Men inget riktigt highlights-paket?
Nej, nej, nej. Jag får ju liksom...
får klippa och klistra.
Ja, ensam sådär. Men... min uppfattning är att Örebro stod för en bra bottenmatch. Johan Dahlin har ju ganska mycket räddning i andra halvleken som är högklassiga, bland annat när Agon Mehmeti kommer fram. Och då kändes det som att det var gamla Agon Mehmeti igen som högg på en stickare och försökte lyfta den över Dahlin. Så Dahlin stod ju för jätte många bra räddningar på ett sätt som imponerade. Men jag ska inte säga för mycket om Malmö, för det känns dumt eftersom vi inte har sett nog. Bortsett från att Christiansens långskott såklart var ljuvligt på det sättet att han bara vek in den i bortre.
Om inte du åker på eller går på semester så ska vi båda två på den matchen, så att vi koncentrerar oss mer på Malmö FF i nästa podd. Om du inte har gått på semester då, annars får jag hitta någon annan.
Det finns möjlighet
att köra den podden.
Med. Ja, det kan vara att jag går på semester, men vi får återkomma helt enkelt.
Ja, vi får se hur vi löser det. Vi kastar oss över på vårt sista ämne. Det var den långa matchen på Guldfågeln Arena. Det var första halvlek som var 62 minuter lång och... det blir ju väldigt konstigt när det är så många avbrott. Det var ju avbrott då för pyroteknik och det var avbrott för skador och ja, det blev totalt 62 minuter och brandlarmet gick och allt vad fan det var. Så att, det är klart, det blev ju inte så mycket första halvlek, men det som ändå hände spelmässigt där, det var, som jag var inne lite på tidigare, att AIK hade problem med Rasmus Elm med den här mer offensiva rollen. Så hade de ju två, Kalmar och två brassarna som var mer bollförande och sittande mittfältare centralt då, hittade Elm ganska många gånger i bra lägen och AIK var inte riktigt beredda på det här. Norling erkände efteråt att de taktiskt kom helt fel in i matchen, så att av den anledningen så var det fördel Kalmar inför andra halvlek, men efter pausen så sätter ju AIK ner foten då, man plockar bort Elm väldigt mycket ur spelet. Kalmar blir lite trötta, jag tror de är lite påverkade av att det har varit en väldigt lång första halvlek. AIK kan liksom, Kalmar får göra flera byten för skador, medan AIK kan sätta in Elionussi som de hade på bänken och växa på den delen och ja, börjar helt enkelt i kraft av att de är ett bättre lag, de har piggare ben att skapa liksom fler situationer runt Kalmars straffområde. Och förr eller senare blir det den här chansen då, ett långt inlägg från Sundgren är det väl, som Karol Metz är kvar efter en hörna och en Zlatan fysik visar ju nästan upp den. Han fångar upp bollen precis vid kortlinjen och ändå liksom får kraft i inspelet på volley. Och Bassis nick ser ju lite klen ut där, men den är väl placerad, så att den går in. Men det var helt enkelt, skulle jag säga, ett resultat av att man lyckas skära bort Elm på ett bättre sätt, så att Kalmar får inte fast bollen lite. AIK kan liksom börja bygga längre bollinnehav och därigenom skapa fler situationer runt straffområdet. Och skapar du mycket situationer runt straffområdet, ja, förr eller senare så dyker den där chansen upp. Så att jag ska inte säga att man såg det komma efter första halvlek, men efteråt så kändes det som en ganska logisk utveckling med tanke på att AIK är ett bättre lag, har en bredare trupp. Och här börjar de ju då som sagt med Elionussi och Goitom på bänken. Och hade Bilal Hussein och Kolben Sigthorsson från start. Sigthorsson första gången från start, han tyckte han blandade och gav lite grann. Han är ju dominant i luftspelet, alltså. Han får liksom sväva ju fram en bit ovanför alla andra. Alltså ruggigt starkt där. Framstår som väldigt hård i kroppen i dueller, men samtidigt är han ju liksom porös som en vulkansten också, eftersom han har ju så enormt mycket skadeproblem. Men han kom till fler och fler situationer ju längre matchen led. Han hade faktiskt ett par målchanser innan han blev utbytt, men han är ju väldigt långt kvar till den spelare jag såg i Frankrike 2016 när jag följde Lasse Lagerbäcks Island och han gjorde mål mot England, om jag inte minns fel, i åttondelsfinalen där.
Ja, men en kort betraktelse är ju att det är ju inte så oväntat att det blir just 1-0 till AIK. Kalmar har alltså gjort 10 mål än så länge i serien, vilket är sämst. AIK har släppt in 11 mål, vilket tillsammans med Djurgården är näst bäst. Malmö har släppt in 10. Det känns som att det var givet att det skulle bli en väldigt tillknäppt tillställning.
Ja, det var inte givet dock efter första halvlek då, men det var ju med tanke på att den blev väldigt utdragen. Och vi ska stanna lite där då vid den här protesten som supportrarna kör nu då i den här omgången, de 20 tysta minuterna, för det var ju vad som hände här. Att det var den första matchen i den här omgången. Det börjar med att det är tyst och sen så efter de här 20 minuterna har gått och fansen ska börja sjunga igen, så drar man igång massa rökpjäser. Matchen bryts, den sätts igång några sekunder, brandlarmet går, den bryts igen. Under tiden spelet ligger nere och alla är förbannade över det, ja, då står klackarna och skanderar snutjävlar, fotbollsmördare. Och det var nästan pinsamt liksom. När fansen har sett till sig matchen har blivit avbruten och så kör man så här, då blir det ju direkt kontraproduktivt. Och den kraftfullaste markeringen jag tror att jag såg på Guldfågeln i alla fall, det var ju att när spelet då går igång igen efter det här långa avbrottet, då tänds det en bengal i AIK-klacken och då kommer hela Guldfågeln och buar mot att den här bengalen tändes. Det skulle jag säga var det liksom starkaste så läktaruttrycket egentligen, som att det var liksom en spontan kollektiv reaktion från nästan hela då arenan i övrigt mot AIK-klacken, att de efter allt det här eländet då tände de. Det var bara en bengal, så den fick ju ingen påverkan eller någonting. Det var inte det som gjorde att det bröts, utan det var ju röken och så, men när den här bengalen kom upp då kom den kraftfulla reaktionen. Och det jag har sett av de här protesterna eller den här kampanjen då, som jag tycker känns ganska svag, det är ju att en del på sitt plats och runt omkring dem, de vill ju applådera och dra fram ändå, och då hör man ju det hyschandet hela tiden. Och på Guldfågeln var det till och med så att när Rasmus Elm skulle kasta ett långt inkast, då började liksom Kalmarfansen taktfast applådera fram honom, och då buar AIK-klacken mot detta. Och jag menar, kampanjen var ju sagt att det ska vara frivilligt hur du vill agera liksom. Vill du vara tyst så är det bra, för att det ska vara i den här kampanjen. Men det är också tillåtet att göra som man vill. Men det respekterar man, den valfriheten respekteras inte riktigt där. Så att anledningen till att jag tycker det är en svag kampanj, det är för att jag går nästan från Guldfågeln med bilden av att det här splittrade hela publiken, som jag tycker att man ska ha med sig här, mer än vad kampanjen vi ville visa då, att titta vad tyst och tråkigt det blir när vi inte sjunger.
Ja, men det, jag ska återkomma lite till det du sa, men jag tänkte, mitt perspektiv på det här är väl att en demonstration eller en protest måste alltid vara en styrkedemonstration i första hand. För det finns ju inget som är så patetiskt som när avståndet mellan den en bombastisk paroll och antalet människor som sluter upp bakom den är för stort liksom. Det blir ofta löjligt då. Typ säg att man i Herrljunga har en demonstration om att äldrevården måste rustas upp, för det står vi alla bakom. Typ ett ämne som borde angå alla människor på orten. Om det bara kommer 5 personer sen på demonstrationen till torget liksom, så blir det ju lökigt liksom. Eller om man säger att man ska ha generalstrejk och så är det bara ett par förbund eller avdelningar som sluter upp, då blir ju den tänkta styrkedemonstrationen en uppvisning i svaghet istället. Men jag tycker att första hand var det nog ändå en styrkedemonstration för den organiserade supporterrörelsen, av det skälet att samtliga klubbar, supporterklubbar, ändå ställde sig bakom. Alla klackar respekterade det här demokratiskt fattade beslutet, så mycket man får anta eftersom de ändå är valda, alla som är i ledningen för de olika klackarna och för SFSU och sådär. Så 1000 och 80 000 människor liksom, som i övriga livet man aldrig ska kunna få enas om en enda sak, förmodligen, de ställer sig liksom mannigrant bakom SFSU och sina klackar och sina supportföreningar. Och det är ju ganska intressant gjort ändå. Så det är ju uppenbart att supportrörelsens perspektiv på vissa sätt har fått så här en hegemonisk position i fotbollssverige. Det är ganska få som öppet säger emot det i alla fall. Och det tror jag bara man kan lyckas med om man är välorganiserad och hyfsat välförankrad då i sina föreningar och sina supportergrupper och sådär. För ni minns kanske hur jag så här gråtmilt höll ett anförande där jag sa att jag trodde att supporterrörelsen inte skulle kunna klara av en konflikt med en repressiv polismakt, sa jag för några veckor sedan, några månader sedan. Jag trodde inte att de skulle klara av det. Men så här efterhand så måste jag ju konstatera då att jag underskattade och det grövsta supporterrörelsens förmåga att bygga officiella allianser med klubbarna, med SEF och övrig publik då till viss del också. Det måste jag säga att jag gjorde. Och just eftersom man är så starka på många sätt, så kan jag tycka att den här rörelsen, folkrörelsen, har lite för känsliga tår emellanåt. Och jag tycker att en folkrörelse som har en så stark organisation behöver inte vara så stingslig som jag uppfattar att den är ibland. Man måste kunna ta den kritiken. Om Rasmus Elm har en avvikande åsikt om pyroteknik, så där, då tycker jag att man borde kunna diskutera det istället för att säga att han ska myggas av eller att han inte får säga det. Eller så det blir liksom barnsligt och det är liksom Det känns ibland rent inkvisitoriskt om man ska försöka få alla att falla in i ledet, på sätt som jag känner att man kanske inte behöver göra det när man ändå har en sån stark organisering. Det blir liksom lite singsligt. Jag menar, parollen rädda svensk fotboll är jävligt liksom bred och den är offensiv liksom på ett sätt. Och kanske lite kantig då. Alltså i grunden handlar det om att man tycker att polisen är så hårda i sin tillståndsgivning att ingen vågar ansvara för arrangemanget av rädsla för att man kan bli polisanmäld för man inte är ute bra nog då. Eller man har inte råd, klubban har inte råd att tillgodose polisens alla krav, så man kan inte ha ett bra arrangemang och därför kan man inte ha någon publik på matcherna. Och då säger då supportrörelsen att det skulle i sin tur leda till mindre pengar till föreningarna, och om det blir mindre pengar till föreningarna så kommer det i slutändan göra att man prioriterar herrlaget före ungdomslagen och damfotbollen, och det då kan bli ändå till slut en katastrof för svensk fotboll. Det är ganska långt draget ändå. Det är ingen orimlig tanke, men det är ganska långt draget. Å andra sidan så människor som jag litar på, så här Göran Rickmer och Mats Jonsson som är säkerhetsansvariga i Hammarby och Djurgården, de köper ju den här verklighetsbeskrivningen nästan fullt ut ändå. Och det är personer som jag har förtroende för och som jag inte uppfattar som alarmistiska. Såklart har de ju incitament för att hålla med supportrörelsen, för de är ju ändå part i målen och personligt berörda sådär. Men jag upplever ändå att de är i grunden sansade personer. Så det är lite svårt att förhålla sig till allting sådär. Men jag hör vad du säger på många sätt. Och jag tycker väl att, jag tror att du var på den matchen där det blev störst konflikt, ska man säga, på grund av protesten. På de matcherna jag var på så var det liksom, så var det ganska, så märkte jag inte av någon konflikt på arenan angående det som hände liksom. Däremot så har jag ju läst många och hört med många som tycker att jag står bakom protesten och jag kommer vara tyst, men i grunden så tycker jag att man ska få sjunga och heja hur mycket man vill, som det är det man gör som supporter liksom. Men
jag tror att det kan vara så där. Det jag tror med det där är att jag tror att många vanliga supportrar står bakom det här, polisens villkorstrappa, att polisen är för hård, klubbarnas oro för tillstånden. Men jag tror att de står bakom det, men de är också jävligt trötta på pyroteknik och den här jävla pyrotekniken, som Elm uttryckte det. Jag tror att man får nog hålla två tankar i huvudet samtidigt där. De här ja, men sittplatspubliken eller vad vi ska kalla det. Jag tror att de sympatiserar med många delar i kampanjen Rädda svensk fotboll. Men de sympatiserar nog också med att ta väck den här jävla pyrotekniken en gång för alla då.
Ja, alltså,
jag tror att det är så du måste se det liksom, att man kan hålla båda de tankarna i huvudet samtidigt, och det är ju i sig splittrande. Den tar ju de organiserade supportrarna tar ju ingen ställning alls emot pyrotekniken. Min bild av SFSU är ju att de är ju extremt pro pyroteknik, och det blir för mig ett generalfel i hela den här debatten.
Jag tänker framförallt utanför storstäderna så tror jag att det är svårare att binda samman. Där tror jag att sittplatspubliken kan köpa polisprotesten, men den större andel av dem ändå är negativa till pyroteknik. Även för jag vet att de som står i klackarna i lagen, i klubbarna, de som står i klackarna för klubbarna utanför storstäderna är för pyroteknik i hög utsträckning. Men jag tror att sittplatspubliken där ute i landet kanske inte har, de kanske inte liksom har samma syn på det. Så kan man väl säga.
Sen det jag reagerar på lite där också, du nämnde att kampanjens olika steg, jag tycker att den känns i vissa tilltal direkt konspiratorisk då, när man pratar om att, eller skriver rent ut att i en nära framtid så vill polisen inte längre tillåta publik på fotbollsmatcher. Och varför uttrycket är centralt är för att det är ju det de gör, de är tysta, de visar att finns inte vi så är det så här det kommer låta, och det är ju konspiratoriskt. Polisen har ju, det finns ju inget självändamål att polisen ska förbjuda publik på vare sig fotboll eller några andra idrottsevenemang, utan det är ju konsekvenser, ungefär som att du har en krog som missköter sitt tillstånd, så blir de av med det tillståndet och serverar alkohol, men det innebär ju inte att polisen vill stoppa all utskänkning i landet, så att det där blir direkt konspiratoriskt, och därför tycker jag att kampanjen på vissa sätt blir svag och felriktad då.
Ja, nej, men det var väl intressanta perspektiv överlag på det här. Alltså det är ju, alltså vi hade en intervju på Sportbladet med polisen inför, och de sa ju det att ja, i grunden så kan vi liksom se till så att inte man får publik på matcherna, men det är absolut inte någonting vi vill göra. Men däremot så kan de ju se till då, på grund av att de inte tycker att föreningarna sköter arrangörskapet på rätt sätt, så att det blir mycket färre människor på matcherna. Det kan de ju göra liksom, och det är väl det då folk är oroliga för.
Ja.
Med all rätt, eftersom polisen har ju i viss utsträckning velat begränsa till exempel ståplats, hur många människor som står på ståplatssektorn.
Sen nämnde du att du litar på Göran Rickmer och Mats Jonsson som då är starka röster i det här, och det gjorde jag också förut, men den här tilliten har fått sig en liten törn, särskilt efter Mats Jonsson som var ute på Twitter här nu och menade på att det här är den värsta krisen svensk fotboll någonsin har stått inför och så. Och det kan jag väl inte riktigt köpa. Det skrev han dessutom samma dag som liksom Sverige tar ett brons då, damlandslaget där. Alltså ska man väva in att det här är en kris för svensk fotboll, då får man ha lite liksom perspektiv och proportioner på det hela. Så att jag tycker att när de går på för hårt kring det här, så då tappar de den, för att jag har också haft en stor tilltro till deras resonemang och så, men de får inte måla in sig för många hörn, kan jag tycka.
Angående det jag sa om kritiken då, liksom, att det ändå är, så att det är en så stark folkrörelse, så ser du ju ganska känsliga tår ibland. Bland annat så är det ju liksom digital krigsstämning på ditt Twitterkonto, och jag tänker att det är många som kanske nästan bojkottar det på grund av det du skriver. Hur ser du på det?
Nej, men jag ser det som en seger faktiskt. För att jag har ju diskuterat i åratal med de här engagerade supportrarna, och i början då så handlade det just om diskussioner, att de levererade sina argument och jag hade mina, och vi hade en diskussion och de försökte få mig att flytta mig i mina åsikter och ställningstaganden och tankar och hur jag förhåller mig till olika saker. När det inte lyckades så har ju det på olika sätt gått över i hat och hot ibland och hån framförallt och massa elände. Det har varit mycket på sista tiden. Men det har ju ändå inte fått mig att flytta mig, utan jag driver liksom min journalistiska linje där jag tycker att supportrar, klubbar, förbund, SEF, allting, de utgör en stor makt, och den måste man kunna kritisera även om man till exempel ändå tycker att protesterna i det stora hela är bra, så kan man ändå kritisera liksom detaljer i det hela, eftersom de här utgör också en makt. Så att jag har inte vikt mig på något sätt där. Och då tar de då till sitt tredje argument, vilket är en bojkott. Jag tror att jag har tappat någonstans 500 till 1000 Twitterföljare de senaste dagarna, för att nu ska de då minsann inte läsa det jag skriver eller följa mig eller så här. Och det är också ett led i att de försöker få mig att flytta mig och ha andra åsikter eller ha andra, göra en annan journalistik än det jag själv tror på och det jag själv gör. Så att ja, då är det klart, då blir det ju en seger för mig, för jag kommer inte flytta mig för det heller. Då får de väl bojkotta mig då. Jag var bojkottad av Zlatan i 7 år och det löste sig ganska bra ändå, så att jag tror nog jag klarar det också. Dessutom blir det mycket lugnare när jag skriver saker och ting. Det blir inte lika mycket påhopp och så att för mig är det egentligen bara positivt. Och tidningen påverkar ju inte någonting med artiklar och så här, där ser man ju inga effekter av det. Men det är ju intressant, för jag tycker verkligen att de måste kunna se att även fotbollsrörelsen, ju mäktigare supporterrörelsen och fotbollen blir, så är det liksom ett kvitto på att de faktiskt har en ganska stor makt, att man också kritiserar delar i vad de gör. Köper du det?
Jag köper det du säger.
Bra, då lämnar vi det ämnet, om vi inte har något mer att säga om det, och avslutar podden med några läsarfrågor. Vi har fått här en bland annat: är det inte dags att man byter namn på Friends Arena? Jag vet att det inte är så lätt, men om man fick önska fritt så skulle det passa med Johanssons stadion nu efter Lennart Johanssons bortgång. Om det skulle bli verklighet, hur skulle det då gå till? Ja, det är ju en väldigt, väldigt stor fråga som inte jag tror att vi löser i den här podden. Men en poäng har han ju här, att eller han har väl kanske flera, och den är förstås en intressant tanke, men den heter ju redan Lennart Johanssons pokal, tänker jag. Ska man även ha stadion då? Ja, det får väl bli en fråga för förbundet, men det kommer ju byta namn. Friends är ju en effekt av att Swedbank en gång köpte namnrätten, och sen kom hela den här muthärvan, och så fick det bli Friends istället, som en antimobbningsorganisation. Och vad är det, om det var 10-årigt avtal eller vad det nu var. Men förr eller senare så ska den byta namn. Den kommer inte heta Friends i all evighet. Så att så sätt är det intressant vad de ska döpa den till. Det är möjligt att kanske ska bli Johanssons stadion.
Ja, men jag vet inte, vad tyder å andra sidan på att man skulle inte ha ett reklamnamn på arenan? Generellt sett är man ju väldigt beroende av att få in. Jag tycker att arenor ska heta någonting lokalförankrat, någonting med någon gammal spelare, gammal tränare, gammal ledare eller någonting geografiskt liksom. Det tycker jag att de borde heta, men vi har ändå, senaste tiden så har det varit tydligt att nästan alla arenor har ett reklamnamn, så att kudos till AIK och förbundet om de skulle aktivt kunna säga nej till de pengarna. I så fall så gärna för mig, Lennart Johansson Arena.
Ett långt mejl här då: tack för en kul och intressant podd. I senaste avsnittet diskuterade svenska domarnivån, och egentligen bara ett tillägg reflektion kring den diskussion ni förde, och det är följande: jag vill hävda att svenska domare bidrar till att sänka tempot i allsvenska matcher genom att ofta blåsa för rena schyssta närkamper. Jag följer Kalmar FF nära, och stora spelare som till exempel Viktor Elm blir ofta avblåsta och förfördelade av domare. Även petitesser kring frisparkar på defensiv plan blåses ofta av när spelare, läs Rasmus Elm, sätter igång spelet snabbt, så blåses det ofta av och bollen ska flyttas tillbaka. Jag skulle vilja att svenska domare aktivt medverkar till att höja matchtempot genom att släppa fler 50-50-dueller och inte vara så petiga när spelare vill sätta igång spelet snabbt. Här vill jag påstå att det finns en skillnad gentemot hur man dömer internationellt, till exempel Champions League. Kanske är det så att de dras med i allsvenska spelares erbarmligt låga temponivå. Frisparkar, inkast, hörnor och insparkar kan ju ta minuter att genomföra, inte minst för Kalmar FF. Det är möjligt att han har en poäng gällande just Kalmar. Han verkar ju ha specialstuderat det här ur det perspektivet. Men generellt, stoppar de upp tempot, domarna? Har du tänkt på det?
Jag kan inte påstå att jag liksom uppfattar det som ett att det har varit liksom genom, att det har varit så i hög utsträckning. Nej, jag kan inte påstå att jag verkligen har sett att det är ett stort problem att de stoppar tempot för att de är liksom nitiska på något sätt. Nej, jag känner inte igen mig det.
Jag känner faktiskt inte heller igen den bilden, men det var ett välformulerat mail och intressant tanke. Vi får väl helt enkelt hålla lite utkik på det här, ifall det är så att domarna kan hålla ett högre tempo.
Det är sånt man ser när man tänker på det.
Ja, jag menar det, så att vi får väl tänka på det helt enkelt och se och återkomma då. Vi har inte pratat så mycket om IFK Göteborg här, men det är flera som har hört av sig om Sebastian Eriksson som gör comeback och blir målskytt direkt i matchen mot Sundsvall. Och lite hänger du ihop med Paka Lagemyrs olyckliga skada. Vad kände du när du såg att Paka försvann?
Ja, men det har vi sagt tidigare, att att jag tycker att det är en total katastrof för Blåvitts anfallsspel. Men å andra sidan så skapar de ju mycket chans som helst mot Sundsvall, så att de har väl spelare som kanske kan gå in och göra jobbet då istället. Vad jag kände när Sebastian Eriksson gjorde mål, kände mig inte så jävla mycket, om man ska vara helt ärlig. Det är kul för honom att han, att han får brinna lite för publiken sådär. Men i övrigt så lämnade det mig rätt kall faktiskt.
De hade ju satt upp Yusuf med till höger. Förvånar mig lite grann.
Ja, men hade inte han en liten roll även mot...
Ja, han hade ju den mot Helsingborg, ja, där, eller om det till och med var till vänster då, men då var det på en kant. Men sen har han ju varit gjuten där centralt. Men de spelade med han där. Men det gick ju bra mot Sundsvall då, som sagt, på hemmaplan.
Kan jag spela med en högre svårighetsgrad då?
Ja, nu är ju Sundsvall där de ligger då, så vi får se vad man kan dra för växlar av den här Göteborgs-segen då. Jag såg inte den här matchen, men däremot såg de dem mot Östersund då. Nej, men jag tycker det är kul för Sebastian att han får komma in och få göra mål direkt. Det är klart att alltså, han är ju en person som har IFK Göteborg väldigt djupt i sitt hjärta och har ju knappt spelat någonting sedan han kom hem, och så kom han in och gör mål direkt. Det är väl egentligen ganska otroligt för Göteborg och deras fans. Vad gäller Paka Lagemyr så diskuterade vi ju hans betydelse för Blåvitt i förra podden, men det var ju faktiskt innan, då visste vi inte att skadan var så allvarlig. De första rapporterna som kom ut efter han gjorde illa sig mot Östersund var att det var inte så allvarligt där. Vilket ibland kan vara just när det är korsband, att man inte riktigt vet det. Och sen är det då ett korsband och det drabbar en spelare som har haft så mycket problem, skadeproblem tidigare och kommit tillbaka så oerhört starkt. Och det är väl någonstans något av det grymmaste inom idrotten egentligen, när unga spelare får liksom sina karriärer söndertrasade av skador. Vi har ju sett många exempel på det. Jag pratade med lite folk när jag var på Norrköping-matchen om det, just med att man tänker liksom inte alltid på det perspektivet, att väldigt många spelare kan vara väldigt bra fotbollsspelare, men de ska klara den oerhörda liksom belastning det idag innebär att vara i ett allsvenskt lag. Du ska klara att träna flera gånger om dagen och särskilt tydligt kan det kanske bli när det kommer spelare upp från lägre divisioner och de har liksom allting rent fotbollsmässigt, men så ska de också liksom klara två stenhårda pass om dagen och sen leverera och så. Det är en aspekt som inte nämns så mycket, och precis på samma sätt är det ju med hur spelare är byggda för att hantera skador och så, men det blir väldigt sorgligt när duktiga fotbollsspelare då får sina karriärer så starkt påverkade som exempelvis Paka Lagemyr i det här fallet då.
Ja, djup tragik är det.
Det var en lite dyster avslutning på podden, men så blir det ibland. Jag tackar dig, Per Boman, för att du har varit här idag med dina kloka synpunkter.
Och jag tackar alla er som har lyssnat. Den allsvenska podden är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka om inte Per Boman har gått på semester. Mer information om detta via mina sociala medier för alla er som inte bojkottar mig. Tack så mycket!